I programserien Från ståltrådspop till stökig rock träffar du idag fotografen Gunnar Bäckman, som vänligt nog har försett mig med bilder av Vasas 60-talsband till min FB-sida. Min andra gäst är Ami Aspelund, som slog igenom i början av 70-talet med låten Apina Mies.
Gunnar, hur börjar allt beträffande kameran och dig?
Jag hade från förut en enkel billig kamera som jag hade fått i julklapp av föräldrarna, men jag ville ha en systemkamera. Och så hade jag alternativet, ska jag köpa en skivstång och börja med bodybuilding, eller ska jag köpa en kamera och börja fotografera? Och då föll valet på kameran. Och det blev ju då mitt jobb så småningom, och det fortsätter med nu som pensionär ännu. Så jag tycker det var ett bra val.
Och du har fint arkiv, och jag har haft förmånen att med ditt lov få låna lite bilder också till denna programserie. Fanns det några särskilda motiv då på 60-talet då du började som intresserade mer än andra?
Det var ju förstås så att lite naturfoto man ju nog, men det var ju nog mest kompisar. Man kom in då på det här med rockmusiken därför att det var många av kompisarna som bildade band och började spela, och då hängde jag med där och fotograferade dem, och de gav mig småningom uppdrag att ta bilder också för olika marknadsföringsändamål.
Vi har ju hört i denna programserie redan Björn Nalle Showman säga att Gunnar Bäckman, min goda kompis från skolan, han var först en slippersfamme, så gick han över till Väntanslägren.
Nåja, det låter ju sig sägas. Han har rätt i det att jag var ju ofta också på skoldanser och där spelade slippers, och slippers spelade också på dansbanan i Sandviken där vi hängde då och då. Jag hade aldrig egentligen något uppdrag eller förfrågan av slippers som jag ville få ta dem. Jag har tittat igenom mina negativ, men jag tror det knappast finns några bilder förutom av Nalle, för sådana har jag bild. Men sedan så då umgicks jag ju ganska mycket med de här killarna som bildade Väntos. Det var framförallt Reino Kurki, och där var ju Bongo Billing och Hasse Vestergård och Dagge Pensar och så vidare. Och de ville så småningom ha bilder, och jag fotograferade mig egentligen vid tre olika tillfällen, och det är de bilder som finns. De har fått sen senare en väldigt stor spridning, just de här Väntos bilder. Så de finns numera på nätet var som helst.
Ja, på tal om det så har jag framför mig en LP-skiva som ett svenskt skivbolag har gett ut med finska band. Väntons lyser med sin frånvaro då det gäller skivan, men på pärmen är en bild som du har tagit av Väntons. Den här kanske mest berömda bilden där Dagge har en skylt där det står Down with good taste.
Det var någon som kontaktade mig, om det skulle vara Sven-Erik Klinkman kanske, som hade sett den där skivan någonstans, och så gav han tips var jag kunde beställa den. Så jag köpte den på nätet då och var mäkta förvånad över den där bilden, att Väntos fanns inte med överhuvudtaget förutom att det var då på skivans omslag, en stor och fin bild.
Och utan lov.
Ja, utan lov, ja, så det var helt överraskande för mig att den fanns på ett skivomslag. Och det såg man på omslaget att det var som en lågupplöst bild, att man såg de här pixlarna och så där. Det var ju lite synd, så kontaktade jag då bolaget, som det var nog mycket tillmötesgående och gick genast med på att betala, och de är måna om att köta sådana här saker. Och så frågade de dessutom om det med tanke på framtiden kunde få andra bilder av Väntos, så det har jag också skickat åt dem. Och de tyckte att det här var en bild som på något sätt speglade den här Filis i rocken då på början av 1960-talet, eller egentligen mitten av 60-talet säger vi.
Då på tal om det, var det du som arrangerade bilderna eller var det killarna?
Ja, vi ska se, jag har en hel serie från det här samma tillfälle.
Okej.
Okay. Så vi ska börja med att se på de här bilderna här och samtidigt.
Och nu startar vi datorn, vi ska kolla på Gunnars bilder här. I den första bilden ser man ett par som dansar, och bilden är tagen på en restaurang som många vasabor känner igen. Det är alltså Centrum som fanns på Vasaesplanaden på andra våningen. Då man kollar in bilden så ser man dansparet bättre än bandet.
Ja, det var alltså en ungdomsdans som arrangerades för gymnasieelever i Vasa från alla skolor. För mig var det här som starten på att fotografera på olika kejkor och så där. Så att jag har några bilder från det här. Det är slumpmässigt valt de här bilderna. Det här paret så var så där snyggt i profil här, så fick bandet i bakgrunden där.
Och de är prydligt klädda?
Ja, killarna har mörk kostym och slips. Jag skulle säga att det är hösten 1962. Det var när det var två sådana här tillfällen.
Och skolelever i centrum?
Ja, och det var gymnasieelever. Och det var från både finska och svenska skolor på det här. Så det var ju på det sättet ganska trevligt.
Det är fantastisk feeling i bilden. Tyvärr kan inte jag visa den här, men jag sätter den på hemsidan om du ger lov.
Ja, några år senare så då hade jag ju redan blivit bekant med Anton, så jag hängde ganska mycket i Revel Center också, där andra ungdomar hängde på den här tiden. Och då ville de att vi skulle ta en serie bilder av det. Och då åkte vi till ruinerna i Gamla Vasa och fotade de här bilderna. Och det här är den första bilden i serien. Att då vi parkerade där så tänkte jag att okej, vi tar en sån här bild där de står uppställda i sin bil med de här stora fina bokstäverna där. Så jag tror att jag tog två exponeringar. Jag tycker deras miner är så bra här att de ser alla lite förbi kameran. Det var kanske vanligt att de gjorde på det sättet.
Det är en fantastisk bild, och vi har ju redan hört då Kaiju Poff som körde mycket den där bilen och berättade om själva bilen. Vi kollar fotografier här med Gunnar Bäckman, och en del av de här fotografierna så sätter jag upp sen på min Facebook-sida som bär namnet Rautalangasta Rämisevään rockiin, från ståltrådspop till stökig rock. Vi går vidare, Gunnar, och i nästa bild så ser man Benko Holm.
Ja, Benko Holm var ju från början en medlem i Ventons. Men så på sidan om Ventons så då uppkom Power Production som sysslar med att ta in band och artister från bland annat Sverige till Finland.
Och om killarna i Ventons så tidigare tuffa ut, så det är ju nu också Benko Holm på den här bilden.
Ja, han hade ju stilen nog, och han höll den ända långt upp i livet. Och den här bilden har jag tagit i en gränd där bakom saluhallen. Den där trappan och det där teglet, och det där är nog ganska tufft där. Och så sitter han med tobaken mellan fingrarna och kvar lite den här tuffa stilen. Okej, no, men vi kan gå vidare. Vet du vad det är för band det här?
Ja, det är ett band som heter Plummos som Power Production 2 över hit
precis.
Till Finland.
De spelade i Kristinestad, en keikka där då. Och då hängde jag med Ventons bil dit och fotograferade den här keikkan där. Och det var nog ganska tuff stil på de här flickorna också.
Visst, det som slår mig är att det är närmast flickor som är längst fram i publiken.
Ja, jag tittar nog mest på de här plommansflickorna också. Kolla in publiken. Och jag hade nog flera bilder, men här är ju hela bandet. Och här är några bilder som backstage. Och där har vi då ena Plommans medlemmar där som är just i kanten. Och så är det Lasse Karlsson som var med i det här Power Product. Så han var annars känd som konstnär i Vasa. Vi var goda vänner, och så är det Benko Holm där. Och så var det deras sångare där. Och längst nere här är Hasse Frantz, som också var med i det här Power Production på den tiden.
Och Plummons tjejen har också tobaken i hand. Det var helt okej på den här tiden.
Ja, ja, ingen kämdes, utan det var nog hörde till den här lite tuffare stilen. Och här är en annan fotosession med Ventons. Alltså den första var 1965 som jag visar bilder från. Och den här andra sessionen är från 1966 på vårvintern. Och då hade vi bestämt träff där i Kyrkoskvärn, och det här är en av de första bilderna. Och den här blev ganska kiva med det här perspektivet här, att Reino är här i förgrunden och de andra är lite längre bak och lite sådär spralliga nog. Och jag tycker själv bra om den här bilden.
Det som slår mig här är att killarna ser jätteglada ut, och många av dem till och med ler.
No, ja, det är ofta så där med fototillfällen att det blir som en ganska trevlig stämning och folk är på gott humör och så där. Man får nästan be dem att se nog lite sura och tuffa ut. Att man behöver sällan be någon skratta och vara glad. Att de tyckte ju om att showa lite så här på det här sättet. Så jag skulle säga att den här är rätt så spontan, den här bilden.
Man märker ju att håret har blivit längre.
Ja. Ja, ja, det har nog vuxit ut här, och de där frisyrerna är inte längre någon sån där Beatles-frisyrer. Ytterligare är det från samma fototillfälle det här, och den här snygga bjuken här så lär ha varit någon konsul Kai Höglunds bil. som var där, men vi tyckte nog att en sån där rockband ska ju ha en sån där fin bil, så vi ställde dem där, och det blev ju en ganska tuff bild där också. Och här så vi gick sen vidare, och det här är vid Ritz-biografen, och de hade där någon film som hette Morianerna Hillitömet, som då var tydligen någon sån där lite lättporrig film där, och Bongo blev ju lite inspirerad där och ville känna på att det var ju lite show det där.
På något sätt är man inte alls förvånad.
Ja, nej, tyvärr så var de här ju borta. Nå här sen, och det här känner du, det här ville du ha bild på, det Shades det här. Sannolikt så är den tagen där nära Vasa glassliperi som Harry Kinnos föräldrar kanske som hade det där då.
Och det här är ju en sån här typisk bild hur 60-talsbanden poserar framför kameran, ja, i tiderna. Man skulle ha gitarrarna med, man skulle helst ha trummor också, och sen skulle man då titta rakt in i kameran.
Ja, och sedan här i bakgrunden så ser vi affischer. Och det som skiljer sig kanske lite från andra är att där är en gammal båtmotor där i ena hörnet.
Ja, och så har de ju på väggarna sina stora idoler, The Shadows.
Ja, precis. Ja. Den här perioden då jag fotograferade de här rockbanden, så det var från, ska vi säga, mitten på 60-talet till alldeles början av 70-talet. Sen så kom det andra intressen emot och det här. Sen återkom jag senare lite av speciella orsaker och fått några rockartister också.
Vi ska snart fortsätta, men den här bilden får mig osökt att tänka på en grupp som heter The Lovin' Spoonful, eftersom jag vet att Saints i den här uppsättningen med Jukka Uusikylä som solist hade många Lovin' Spoonful-låtar på repertoaren.
Jag hade inte någon skivspelare hemma, jag lyssnade på radion. Så när jag skaffade en skivspelare, så en av de första skivor jag köpte var just Lovin' Spoonful, och jag tyckte att det var så fin stämning i den där Summer in the City då de kör omkring med någon bil i en solig stad och tittar på brudar och sådär. Så.
Jag måste fråga, är du ett sommarbarn?
Ja, jag är född 3 juli.
Och jag 5, så vi fortsätter.
Okej. Okay.
Och jag tror mig känna igen ställe, det är Tiklasparken.
Ja, Tiklasparken, därför att det är Vasa glassliperi där de övas, så är det på södra sidan om Tiklasparken. Så de här två bilderna, den och den är tagna där i miljön där kring. Den här påminner inte så mycket om ett rockband, det är mera som lite dansbandsstuk över den här. Men vi får ju lov att komma ihåg det att många av de här så var ju också dansband, därför att de spelade på skoldanser och andra ungdomsdanser. Att det var ju deras spelplatser det egentligen. Sen fanns det ett band nog den här tiden som jag tyvärr inte har en enda bild på. Det var Vic Angel and the Saints. Kommer du ihåg något sådant?
Nej, jag kan ju inte komma ihåg något sånt, för jag lekte ju indian och cowboy i Brändeskogen på den tiden. Men jag har ju förstås satt mig in i det, så jag vet ju vad det är frågan om. Det är alltså Stocko Wahlbeck som var solist för The Saints, under namnet Vic Angel.
Ja, precis.
Såg du dem?
Ja, de var ganska populära på skoldanser, så att om de spelar på någon skoldans då i någon av de här gymnasierna, så brukade det nog vara fullt tur, så att han var ju som duktig sångare den här Stockholm nog, att det var ju tragiskt att han skulle gå en sån där hemsk död till mötes.
Ni gick i samma skola?
Ja, vi gick nog, ja. Och det var andra band som det här gjorde också, att jag kände honom ganska bra sådär att...
Ser man på, nu är man på det som kallades för Atriumgården.
Ja, idag är det Revell Center, och här är en av mina också goda vänner, en poet och författare som heter Leif Färding, som också hängde ofta där på kring Atrium, och där blev vi bekanta och hade mycket gemensamt, och vi umgicks faktiskt ganska många år tills han sen också tragiskt gick bort.
Ljussättningen är jättefin på den här bilden.
Ja, alltså det är mycket enkelt det där, det är solsken, han sitter på Atrium, den här stenkanten där, och det där solljuset lyser upp honom, och så speglas det från vattnet här in i hans ansikte, och på den här bilden så är han bara 15 år gammal. Men han var nog som en kändis i stan redan då, att han hade alltid den här uttalande som folk lyssnade till.
Ja, och redan det att man klär sig i en sån där basker, så gör ju sitt till.
Ja, det är ett sånt där fredsmärke, det syns inte så tydligt. Vet du vem gitarr det här är?
Jag vet ju att Nalle har haft en sån där gitarr.
Det är just Nalles Gretsch det här. Och det här är en äkta Gretsch. Men han byggde då under gymnasieåren, så byggde han en egen gretsch, och han importerade all elektronik och sånt där från USA och byggde ihop det. Och han till och med lyckades pressa det här blocket på gitarren så att det var som buktat som på det här. Men det här är nog en äkta som han köpte lite senare. Och det var ingen billig gitarr det här.
Nästa foto så tror jag mig känna igen Nalle Schauman på.
Ja, no, det är därför jag har med den här. Och det här är från vår bänk i Svåren 1967. Vi blev samma år. Och studenter sedan, och det här vi på väg från Vasa Svenska Lyceum till Flicklyceum att uppvakta flickorna där. Och där är ju en annan kändis förutom Nalle Schauman, är han som är där längst till vänster i bild, och det är Sixten Korkman som är utklädd till Batman. Och ja, här är ännu en passbild av Nalle Schauman, att vi umgicks just de där sista åren i gymnasiet flitigt. Och det är ju synd att han upplever det som att jag övergav slippers. Nå, egentligen hörde jag aldrig till någon annan fanclub, men i tidigt skede så hörde jag till Elvis Presley fanclub i Vasa.
Och det snabba skiften, nu har vi förflyttat oss från Oravais slagfält in till Maximilias.
Ja, jag har ett par bilder här, och en av grundarna till Maximilians, han hette Arner, som sitter där vid piano, och sen är det Benko Holm här som prövar trummorna. Nå, vet du vem han är?
Nej, ingen aning.
Ja, jag visste inte heller, men det lär vara Ray Adams som var där för att uppträda, och där är den Maximilians logon i bakgrunden.
Och sen blir det festival för hela slanten.
Nå, ja, det här är från Sandrock 1971. Och det var en liten festival, men det var som gemütlig och trevlig stämning där, och vädret gynna. Jag minns inte så mycket av musiken där. Det var åtminstone en trummis som hette Edvard Vesala och spelade. Men vad de banderna hette har jag nog lyckligt glömt bort, och jag har inte gjort några anteckningar heller, så att det är mera det här filisen i publiken och så.
Ja, och på tal om det, så här ser man ju flickor, men framförallt Kirka Babitsin.
Ja, jag är inte säker på att han uppträdde där ens, eller om han var bara med i publiken. Trevlig stämningsfull bild. Där satt det i gröngröse.
Fina bilder, Gunnar, och jag fick en idé då vi såg på de här bilderna. Är det okej om vi någon gång gör en mini-utställning det här, sen den här serien har pågått lite längre?
Ja, det kan vi bra göra, ja. Vi kan tillsammans välja bilder, och det är nog nästan allt jag har det här, att det finns inte så mycket utöver det här. Inte så.
Det är du som är artisten, du väljer bilderna.
Ja, hur mycket borde det vara?
Det där ser vi sen.
Ja, vi ser det, ja. Okej, no, men fint.
Idag ska vi prata med Ami Aspelund, Ami som började sjunga med band redan på 60-talet. Var det Monika som inspirerade dig?
No, jo, utan Monika tror jag inte att jag kanske skulle ha börjat sjunga så här professionellt. Men att nu fanns ju musiken i vår familj ända sedan barns ben. Och mamma sjöng i kyrkokör, och pappa var den där showaren. Så att det där, från honom har vi kanske då fått show-sidan. Men att Monika bestämde i ett tidigt skede att det var en gång på Vasa stadshus, så var den legendariska Alice Babs hade konsert. Och så mamma och Monika var där då. Jag var så liten ännu så att jag fick inte komma med. Men Monika satt där med tindrande ögon och sa att en sån där ska jag bli. Så började det väl.
Men era karriärer börjar se lite annorlunda ut. Kommer du ihåg någon sån där låt eller någon artist som inspirerar dig?
Många artister minsann, ja. Från början så var jag kanske väldigt så där fascinerad av folk av olika nationaliteter. Jag lyssnade på mellanvågsradion i mitt rum och älskade när det kom olika språk och olika sorters musik, grekisk, ungersk, italiensk, spansk. Allt det här så fascinerade mig, och så började jag lite spela på gitarr och lärde mig en hel del. Och sen lyssnade jag på afrikansk musik också, på Miriam Makeba. Hon var en stor förebild för mig, och jag tänkte wow. Ja, så, och sen lärde jag mig det där, lite det där klickljudet också, så att det var ganska intressant.
Som sångfågel så började du med ett band som hette Brasil.
Ja, Ja, det vi sjunger lite på sån här sommarfester och talangjakter, brankorsfester och sånt. Jag kommer inte ihåg hur det blev att jag blev engagerad med ett dansband som heter Brasil. De behövde en solist och körde runt omkring i Österbotten.
Då var det knappast folkmusik.
Nej, då var det dansmusik som gällde, men lite nog var det redan då pop. Poppen smög in sig där nog.
Och sen blev det mer och mer pop för din del.
Nå jo, vår klass hade ordnat en sån här klassresa och då skulle vi samla in pengar. På Unkan hade vi en tillställning. Av någon anledning så hörde jag någon som spelade piano där i något skede. Och så frågade jag att vem är det som spelar piano så där bra? Vet inte, det är ju Kari Kuusamo. Och sen när vi träffades sen senare så sa bara Kari, du sjöng bra. Följande bild är det att Kari kom emot mig på gatan, eller han satt i bilen på Hovrättsesplanaden, vevade ner rutan och sa, mulla on keikka tuolla Berrassa, tuut sä bändiin? Joo, sa jag. Så det där, vi hade en sån ganska långkörarkeikka på Birra. Det var faktiskt då när Birra öppnades. Så att vi hade en trummis, Kalle Handros, och Kari spelade bas på keyboard och både och. Och jag sjöng. Och vi sjöng tillsammans också. Så att där började vårt samarbete.
Vad var det för typ av musik då?
Det var lite pop och den tidens dängor. Och det var inte så mycket dans. Folk dansade nog inte på Birra, vad jag minns åtminstone. Så det var en liksom underhållning.
Och sen finns det en sagolik historia då du av dina tjejkompisar blev uppmanad att sjunga på KU-klubben i stan.
Ja, året var 72. Med mina väninnor satt vi på KU där och där uppträdde Made in Finland-bandet som vi visste att var Dannys band. Danny själv var inte med, men hans band då. Och mina väninnor då puffade mig och sa att hallå, gå nu upp och sjung någonting. Det är ju ändå Dannys band, du kan ju få kekor. Nej, sa jag, det här är tischen och började bjuda ut mig. Nå, men sen då, senare på kvällen så tog jag nu sen mod till mig. Och så gick jag upp till bandet och liksom kaxigt sa till dem att hej, soliga gäste. Aha, sa trummisen och sa att nu kommer paikallinen lyli laulaa soulia. Men sen när jag hade då sjungit Aretha Franklin, som var min stora förebild, och jag sjöng Seesaw, kommer jag ihåg, så kom den här trummisen Lyly Rajala fram och sa, hei kuule, Danny etsii uusia laulajia kesäshowhon, että oletko kiinnostunut? Joo, sa jag, men jag har ännu ett år kvar innan jag skriver studenten, så att okej. Så ringde faktiskt Danny mig och jag förklarade att maybe next year. Nå jo, sagt och gjort. Det blev faktiskt följande år. Så ringde han på nytt och sa att nu har vi en låt åt dig.
Och så blev det kontakt med Danny och så blev det så att du flyttade till Helsingfors och var med på sommarshowen.
Mm. Jo, ja. Jag vet inte hur mycket Danny hade med den här låten Apinamies att göra, men Jaakko Salo, som var en sån här musikmecenat och hade bra näsa för stigande eller rising stars. Så jag är jätteglad att jag fick vara i hans skola. Han och Veikko Samuli hittade den här Big Fat Orango Man som var då en cover och det blev då Apinamies. Ja.
Och det är en låt som folk kan ännu förknippa med det.
Nå jo, det är just det att det blev ju en sån här grej som folk faktiskt ännu efter alla dessa 50 år ännu kommer ihåg.
Hur känns det så här?
Ja, det är helt okej. Okay. Jag tyckte ju om den då. Jag tyckte att det var helt så yes.
Och sen då Dannys sommarturné tog slut, så fortsatte du samarbete med hans firma D-Tuotanto.
Iso D kallades han ju faktiskt för att alla artister hörde till D-Tuotanto. Och de skickade ut mig då sen som här sån soloartist till olika ställen och jag kom med mina studionoter till det mest avlägsna danshak ute på landsbygden och jag hade ju ingen bil. Jag fick ju åka tåg och buss och taxi och så kom jag mitt i allt någonstans, mitt i vintern och till någon sån här danshak och det var mitt i skogen och det var kallt och när man öppnade dörren så imma plas ögonen och så kom jag fram till orkestern och sa att ja, här skulle nu vara det här Apinamies och jag hade ju Carpenters också på min repertoar. ei me soiteta tällaista, että etkö se laula humppaa ja tangoa ja jag tänkte hur ska jag klara mig den här kvällen nu. No, det blev en någon sån här Elvis-rock eller någonting. Så det blev en liten sån här kulturschock för mig.
Men hur reagerar publiken som ändå kom och lyssnade just i Apinamies?
Jag vet inte, jag var så chockad. Jag var så chockad, men sen så småningom så sa jag till det tåtantor där att så här vill jag inte leva, att jag måste få ett band. De skaffade sen ett färdigt band åt mig, Kiviset.
Och det finns en spännande historia.
No ja, kun minä tulen Vaasasta ja vähän puhun huono suome, så sa jag vid något skede att minä laulan Kiviksien kanssa. Ops.
No, de hade ju spelat en tid så de tog det med ro.
Ja. No jo, det var nu en kort period med dem, men sen småningom så... Kari Kuusamo hade ju flyttat till Helsingfors tidigare, han var med i Kirkas band. Och vid något skede så träffades vi då sen i Hesao, så bestämde vi oss för att bilda ett band. För vår stora förebild var från Sverige, jag kommer ihåg att de hette Gimmicks. Det var två kvinnliga solister och det var mycket sån här soul- och diskomusik då på Hesperia nattklubb bland annat. Och vi satt där och insöp deras repertoar och då bestämde vi oss för att vi ska också ha ett band med två kvinnliga solister. Det blev jag och Mario-Rita Kervinen och så hade vi då fyra musiker.
Och ni kunde alla noter?
Mm-hmm. Ja, det var Veikko Samuli som producerade vår skiva. Vi gjorde några covers. På den tiden var det inte ännu att man gjorde sina egna låtar, utan det var covers. Vi hade lite Beatles-låtar och så hade vi då Stevie Wonder och vi hade den tidens disco.
Men det här var den tiden som discovågen var jättestor. Men hurdana ställen spelade ni på?
Det var på restauranger för en dansande publik nog, ja. Vi var ju ändå sex personer så att vi var ju ett ganska stort band. Vi höll på då en år. Vi var faktiskt i Sverige på olika restauranger där och i Linköping kommer jag ihåg. Och så var vi till Norge, till Oslo och uppträdde där på en krog. Och sen när publiken hörde att vi var från Finland så kom de fram och sa: kan inte det spela finske polka?
Och i Sverige brukar de ju tycka att ingen spelar tango så bra som i Finland.
Nej, just det, precis. Ja. Så det var ju lite som att
Hur tog Cascade slut?
No, vi bestämde oss ganska snart sen då efter ett och ett halvt år med Kari att vi vill göra show. Vi hade långtgående planer och att vi ska göra krogshow. Vi hade ju sett många andra krogshower. Min stora förebild var Lill Lindfors och Lill Babs och Björn Schiffs. Vi åkte till Stockholm och såg deras shower på Hamburger Börs och bestämde att det här ska vi göra. Det ska vi göra. Och det gjorde vi. Första showerna så gjorde vi med Håkan Sträng och jag och då Karis orkester eller trio. Och det gjorde vi på Adlon. Vi hade riktigt en audition inför för Satu Vuoristo. Så sa hon, jo, tämä käy kyllä päinse, mutta vaatteet täytyy vaihtaa. Det ska vara liksom mera glamour.
Och jag kan tänka mig att båtarna mellan Sverige och Finland kom med i bilden de här tiderna.
Ja, det var nog redan då. Och då kommer jag ihåg att det var sådana här program som ordnades i matsalen. Det bara täcktes över med vita lakan, de här stående bordena. Och sen byggdes det upp en scen där i ändan och då var det show. Det var inte bara vi utan det var ju andra också.
Och efter det har du sysslat med många olika typer av musik. Mm. Vilken musikstil ligger dig närmast?
Oj, den där frågan kan inte jag svara på. Det, liksom, det är så upp till situationen. Jag har ju medvetet också försökt undvika det där att sätta mig i genrer i såna olika fack. Jag håller mig till det vad jag känner för. För att all musik, när den görs med hjärtat och själen, så det är musik.
Texterna, de är ju...
Nåja, där kom ju sen mycket i och med showerna. Både Kari och jag jobbade tillsammans då och skrev specialtexter. Både på finska och svenska. Också med Håkan gjorde vi då i början. Men sen gjorde vi egna shower då, bara Kari och jag. verkligt stora produktioner. Vi hade egna dansare, vi hade en sexmannaorkester, vi hade teknik, vi hade ljus och ljud, allt. Vi byggde upp en scen i Hamburger Börs i Åbo, kommer jag ihåg. Och de var himla sig där, att vad gör ni med vår nattklubb? Så det var kanske det största, som också bandades för Yle. De här pärlorna finns någonstans i Yles arkiv, de här showerna. Och det är en del av finländsk underhållningskultur, skulle jag säga, historia.
Sen en avslutande fråga. Vad betydde Eurovisionen för dig?
Ja, det var ju verkligen nog en stor språngbräda för det. Fantasia 83, så hade jag ju nog varit med i de här uttagningstävlingarna ganska många gånger också. Bland annat då året innan, 82, när jag sjöng mitt äppelträd. Och det blev det här stora uppståndelsen att den inte vann. Så fick jag ju då kanske sympatipoäng då följande år, och det där Okaris låt Fantasia vann då finska uttagningen. Och det var ju nog en stor uppståndelse. Som ännu funkar idag. Nu idag så har ju Eurovisionen också i Finland blivit plötsligt rumsren, och man uppskattar Eurovisionen på ett helt annat sätt än då kanske. Man tyckte att då på 80-talet, 70-80-talet var det lite så att okay, vi skickar nu någon dit och representerar. Men det togs inte så på allvar, men nu är det ju verkligen en stor business.